Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
Hallå! Och välkomna till NHL-podcasten, avsnitt nummer 207. Ja. Med Jonathan Onskan Ekeliv i svenska huvudstaden Stockholm och mig Per Bjurman i New York. Och när vi spelar in det här är det 11 september och det är alltid en speciell dag här i stan. Det är lite dystert, sordin på stämningen så. Det är, ja. För 17 år sedan hade vi fasansfulla saker som hände här.
Det får man ju säga. Så var det.
Ja. Och vi kan väl inte riktigt påstå att det är på den nivån. Det är inte
Nej,
ens kul
då, att då är vi för cyniska. Vi ska inte blanda katastrofer med hockey här. Men jag är väl inte på mitt muntraste humör heller. Det kan jag inte.
Nej. Precis påstå. Innan vi skulle sätta igång och spela in det här så kom det mycket underliga, oväntade och allmänt förvirrande faktiskt beskedet att Steve Yzerman, Tampas general manager, nu bara några få dagar innan träningscampen börjar, hoppar av som general manager och istället blir någon slags rådgivare, och i hans ställe kliver Brisbois in.
Ja, det här är svårsmält för mig och lite nästan svåranalyserat här bara så kort på, för jag är ju chockad och sur och ledsen och allt möjligt här, men
ja, det är lite chockerande, är det inte? Väldigt konstigt besked.
Ja, alltså, jag är ju chockad. Det är mest tajmingen jag är chockad över, för att grejen att Yzerman lämnar är jag faktiskt inte så otroligt chockad över trots allt, för att hans kontrakt går ut nästa sommar. Jag har varit lite så där jag skavt i mig, att varför har de inte förlängt det för liksom. Det har jag känt, men som du sa precis innan vi satte igång här, alltså tajmingen är ju jättekonstigt, bara någon dag före campen här.
Ja.
Alltså, om man hade vetat om, de har liksom diskuterat att förlänga under en lång tid, och så sent som i under slutspelets gång så var ju ägaren Jeff Winnick på Yzerman ordentligt, vad man förstår. Men Yzerman har velat hålla ut på det, och sen så nu den här tiden, precis när säsongen ska sättas igång på allvar och spelarna samlats igen, då väljer de att ta det beslutet. Varför inte göra det efter slutspelet så att Brisbois hade kunnat fått sommaren på sig här nu och fatta beslut, för då vet man ju att Yzerman har haft det i bakhuvudet, till exempel när man har gått efter en Karlsson och sånt där, när han vet att han förmodligen ska lämna ändå.
Ja, fast det är inte säkert, Jonathan. När vi spelar in i alla fall, så finns det inga besked om varför det här har hänt, vad det beror på att han hoppar av. Men allt tyder ju på att det här är någon slags psykisk stressrelaterad historia. Jag läste någon som sa här att det här påminner mig om när de hade tagit OS-guld och han hade pratat med Yzerman, som då hade sagt att han var alldeles för stressad för att kunna njuta av det överhuvudtaget. Jag tror det var Vancouver. Det indikerar ju då att han kan ha den sortens att det här jobbet tar en sån toll on him. Och då har han förmodligen tänkt att han med bara ett år kvar, att han ska kämpa och bita ihop, men har kommit till en punkt där han inser att det inte går, och jag har svårt att se något annat, om det inte är någon familjetragedi eller något sånt.
Ja, för samtidigt så är det ju, han har ju varit med och verkligen byggt upp det här laget från grunden. Han tog över ett lag i kaos 2010 när Jeff Winnick anställde honom. Jeff Winnick som ju var frälsarägaren kan man säga, då var ju Tampa ett lag i spillror som NHL fick kliva in och äga ett tag, och det var ju en jättegrej att Yzerman kom då, som han har byggt upp det här laget. Men nu har han ju, det här säsongen kanske skulle bli hans absoluta klimax med en Stanley Cup-titel, så av den anledningen skulle han ju inte heller vilja lämna egentligen. Så ja, det är svårt för oss att spekulera, de ska ha en presskonferens om 2-3 timmar när vi spelar in det här, så att vi vet inte riktigt svaret än, men ja. Ja, det är i alla fall, ja, men... det är tråkigt i alla fall, för det är ju så mycket som han har betytt för den här klubben. Det kan ju Detroit fans skriva under på i sin klubb vad han betydde där, men han har ju varit ett enormt lyft och räddat en klubb, kan man säga. Ja. I mitt fall också.
Ja. Ja. Men är det sån psykiatriskt betingat då
jag, ja, då kan jag inte jag sitta här och klaga liksom.
Jag vet tillräckligt mycket om det för att förstå i så fall att ibland kommer det till punkter där det inte går, helt enkelt. Det har ju redan hunnit explodera konspirationsteorier i Michigan om att det här är bara för att han vill hem till Detroit. Men det tror jag inte en sekund på. Varför skulle han göra så här då?
Och apropå timing då, som sagt, då, så är det väldigt konstigt när Ken Holland skrev på ett nytt tvåårskontrakt så sent som i april.
Ja, det är klart det inte har med det att göra. Då hade han väl gjort den här säsongen och sen tagit sig till sin gamla klubb.
Precis, och då hade ju Detroit och han haft koll på läget samstämmigt då. Liksom. Det hade ju inte skett på det här viset. Det verkar väldigt konstigt.
Ja, mycket. Ja, det var en förvirrande. Men Brisbois, han har varit hans högra hand under
de
här åren.
Det var ju Brisbois som plockades in av Iceman red direkt där 2010 från Montreals organisation. Faktum är att då var både Brisbois och Guy Boucher. Det var de två som rattade Montreals farmalag Hamilton. Brisbois var general manager där och Boucher coach. Mm. Så att han har ju varit med under hela Icemans period i Tampa och han plockade därifrån. Och har ju varit liksom attraktiv på general manager marknaden under 4-5 års tid. Men när man har sett att ett lag ska anställa nya general manager och de intervjuar ett antal alternativ, då har ju Brisbois varit ett av dem väldigt ofta. Han har ju nämnt i många sammanhang på det viset. Då lyfts fram som en spännande karaktär att använda i den rollen. Så att visst, som Tampa-fan, där man faktiskt har liksom gruvat sig lite för att det kanske inte kommer att vara Iceman för all framtid, då har ju Brisbois varit förhoppningen att han ska orka stanna kvar som högerhand och inte lockas av att bli huvudansvarig i en annan klubb tidigare än så. Att han ska ta över efter Iceman. Och nu blir det så lite tidigare, får man ändå säga, än förväntat.
Det är ingen katastrof på det sättet, men å andra sidan så är det blir aldrig särskilt lyckat när någon kastas in i nya roller på det här sättet. Man tänker osökt på när Patrick Roy hoppade av som coach i Colorado bara efter bara någon månad innan säsongen skulle starta, och Bednar fick inte alls chans att förbereda sig.
Ja, det slutade i Colorados den sämsta säsongen av någon klubb under hela lockout, under hela lönetakseran.
Ja, men å andra sidan då, så Brisbois har ju varit där. Han kommer inte från gatan. Liksom. Han är Icemans närmaste man och vet ju nästan allt, eller vet allt om hur Iceman har jobbat och varit inblandad i processen.
Väldigt praktiskt inblandad har det varit också. Alltså, alla spelare har ju förhandlat med honom ofta och sådär. Och han har ju rattat Syracuse Crunch, AHL-klubben, där många av spelarna har varit. Så spelarna känner väl honom i princip lika väl som de känner Iceman, om inte lika bra till och med.
Eller också är det en maktkamp, Jonathan, som slutar med att Brisbois bestämmer att Iceman har inte klarat av den här traden som måste göras nu med Ottawa. Att de måste skicka spelare som Iceman älskar. Istället kliver han av. Brisbois tar Erik till Tampa.
Där har du konspirationsteorin som förmodligen stämmer.
Vi får allt se vad som händer, men jag tror att det påverkar laget negativt i den här situationen när de har ett av sina sista år med det här fönstret så här vidöppet.
Ja, jag tror inte det är positivt i alla fall. Det kan jag inte säga. Så jag, Iceman, visst, han har fattat otroligt kloka beslut och han har haft pris på Avisens sida som också jag tror kommer fatta kloka beslut i framtiden också. Men just den här statusen som han har, den här, jag menar, jag är ju ett dåligt exempel för att jag blir ju liksom, bara jag ser Andrei Suster så svimmar jag nästan, höll jag på att säga. Nej, men den auran som han har kring sig, alltså när han kliver in i ett rum, det är något speciellt som jag till och med tror att du kan känna av lite grann.
Jo, vi satt ju på vad heter den, sportbaren där, Champions,
ja.
när han kom in och satt sig med Pierre LeBrun, och vi satt, då var det inte långt ifrån att unge Ekeliv svimmade faktiskt.
Ja, då fick jag liksom klunka på lite grann för att bedöva mig själv, hålla på sen. Nej, men...
Jo, men jag tror att det är mer psykologiskt vad det gäller själva den där auran, men det är inte så att Kucherov och Victor Hedman blir sämre för att det här händer.
Nej, det är ju inte...
Att John Cooper förlorar sin förmåga att coacha. Det ska inte behöva betyda så mycket. Han har inte haft med det operativa inne i laget att göra.
Nej. Jag skulle vilja säga så här, även om Iceman Jag sa att han har räddat en klubb, det kan man ju nästan säga. Han är otroligt viktig även i Tampas historierna, precis som i Detroits, här när man liksom sammanfattar hela klubben sådär. Men ja, den absolut viktigaste personen i Tampas moderna historia, det måste ändå vara Jeff Winnick, ägaren. Och ja, han är ju kvar och superkommittad till Tampa. Så att, ja, Tampa är trots allt i goda händer och Julien Brespois är en så bra ersättare de kunde hitta i princip. Så,
ja, ja. Så ta nu en Valium och lugna ner, ja, så kan vi så kan vi prata om något annat. För det har ju hänt ganska mycket de senaste dygnen här som har varit... man har fått omvärlden att höja på ögonen. Och ögonbrynen, inte ögonen.
Nej, just det. Nej, ögonbrynen.
På ögonbrynen, ja. Jag hörde det, det lät fel. Jag är lite trött, förstår ni, för jag håller på dygnet runt med den här min jävla preview till bloggen.
Ja, just det.
Jag går igenom lag för lag och sitter dygnet runt med det. Och sen får jag svårt att sova för att jag hjärnan är trött, men jag sitter ju bara, så det är svårt att somna.
För att du utlopp för det, riktigt.
Ja, jag måste göra något. Jag måste gå ut och dricka whisky ikväll och komma tillbaka på något vis, lägga ner det här en stund.
Ja, du får nästan göra så. Om man skulle pränta ner den där previewen som du gör i bloggen i bokform, då har vi en 300 sidor nästan.
Ja, det är så, jag skriver alldeles för långt och alldeles för ambitiöst. Jag måste inte göra så här och ändå göra det år efter. Usch.
Nej, då.
Det var i alla fall viktigt psykologiskt. Jag gör det i bokstavsordningen att man kommer förbi C.
Ja, just det. Alla scener tar ju upp halva NHL, höll jag på att säga. Men det är ju Carolina,
Columbus, Chicago. Det var fem lag.
Chicago, ja.
C, och sen närmast efter det är N, finns det då också mycket för att det är här i New York och Nashville. De är två, en är två. Det här är en konstig diskussion.
Ja, vi pratar här om bokstäver igen, så att säga.
Ja.
Så
men det finns inga som börjar på K eller R till exempel. Det är lite underligt.
Det är konstigt.
Mm. Ja, ville bara, det var en snack om
parentes. Carolina ska byta till Raleigh istället. Det är det, ja, som det var poängen här. Ja.
Ja, nu är det, som sagt, jag är trött i hjärnan.
Ja. Ja.
Vad var vi nu? Jo, det har hänt mycket saker. Och en stor trade igår var ju då att Max Pacioretty tradas från Montreal till Vegas i utbyte mot Thomas Tatar och stora framtidslöftet Nick Suzuki.
Ja.
Och ett andra val.
Ja. Ja, det var
Columbus grej. Det har något med William Karlsson att göra, det där andra valet. Det var Columbus.
Ja, just det, precis. Ja, det är väl, ja, kanske positivt för med sig någon slags tur för en gångs skull upp till Montreal då, kanske.
Ja, och som saker och ting har utvecklats i Montreal, så var det inte helt eller inte helt, det var inte alls oväntat att han trailades bort innan säsongstarten. Däremot visste man väl inte att det skulle bli Vegas.
Nej, de var ju inte med i snacket direkt, utan Vegas, då har vi pratat om Karlsson och på backsidan snarare. Och ja, bara någon vecka efter att Nate Schmidt blev avstängd också, man tänkte att de kanske skulle trappa på eventuell backjakt, men så blev det Pacioretty.
Ja.
Ja. Min känsla kring den här traden, det var det spontant och så här, nu när jag tänkte efter lite, så tycker jag att jag är rätt så nöjd med den från båda sidor ändå.
Ja, men det har väl varit den allmänna taken på det här, att det var en win-win för båda. Vegas blir starkare direkt. De får ju en väldigt potent målskytt. Han har ju varit i många, många år varit 30 målskytt.
Ja, de fem av de sju senaste säsongerna, då är en av de säsongerna var ju senast då, som var lite tung, och en av dem var lockout-säsong där det var naturligtvis så svårt att göra 30 mål när man bara spelar 48 matcher. Så att han är ju nästan en garanti för 30 mål.
Ja, och så skrev han på direkt ett nytt kontrakt. Mycket pengar men bra, bra term, som ni säger.
Ja,
ni som pratar NHL-lingo.
Ja, där måste jag ändå ge McPhee att han har de två veteran liksom stjärnorna han har plockat in här, har han fått en väldigt bra term på, för annars har ju den typen av 30-31-åriga UFAs typ, nu är Pacioretty nästan UFA, fått sådär 7 år som Andrew Ladden och Frans Nielsen och för några år sedan, men bara 3 år på Stastny och så bara 4 år på Pacioretty, det är bra.
Mm. Och för deras del då, för Vegas del, så Tatar var ju ingen succé där, så det, och det var en dålig trade med Detroit. De blir omedelbart starkare av den här traden, absolut.
Ja.
Medan då Montreal, som och nu mer eller mindre officiellt befinner sig i en rebuild, så kan man ju säga.
Ja, det kan man.
de blir starkare på sikt då. Men Suzuki är ett väldigt intressant intressant prospect, har jag förstått.
Ja, alltså visst, ska man se det ett jättestort liksom, zona ut ännu mer, så är det klart att det är väl inte, alltså att, så har ju Montreal inte skött det här bra, de målar in sig ett hörn. Men utifrån de förutsättningarna, så som vi gnällde på Bergevin förra veckan när vi gjorde vår preview på Atlantic, så var det ju nästan det bästa de kunde få ut av Pacioretty, när de själva har liksom solkat ner hans värde i princip. Så att Suzuki är ju en spännande talang, gick ju tidigt i draften förra året. Oj, nu ringer jag.
Ett ögonblick, för jag måste svara bara.
Ja, det är bra.
Så återkommer jag.
Ja. Vi hörs sen. Ja, hej hej.
Ja.
Så kan det gå.
Mamma ringde och undrade om orkanen hade kommit hit.
Jaha, men det tycker jag är fint gjort.
Ja, så vi fortsätter.
Ja, det var ett bra inslag, vill jag ändå hävda. Men nej, men jag var på Suzuki där. Det är ju en spännande talang, valdes som 13 här när Vegas hade 3 val i första rundan sitt förra året då, när de debuterade i draften, och har ju öst in poäng i juniorligan och ses ju som en spännande centertalang. Och vi har ju pratat om deras brist på centrar överlag i Montreal, men nu får man säga att Bergevin har lyckats stärka upp lite grann där. Det är ju Kotkaniemi i draften, och så var det Ryan Poehling här för något år sedan, och så nu Suzuki, så nu har de ju 3 ganska legitima prospects där på sikt, och det är ändå så de ska jobba nu, med tanke på att det här kommer ju inte leda någon vart på kort sikt, utan Montreal måste ju sikta framåt, och nu har de faktiskt snygga till det lite grann, måste jag säga.
Ja, jo, de har på sikt så ser det lovande ut. De har mycket ungt, fin talang. Men den här säsongen känns ju ganska körd, ja. Får man ändå säga. Och någonstans är det ju fortfarande lite anmärkningsvärt att Bergevin på bara några få år nu har avyttrat hela nästan stommen av stars där, med Subban, Pacioretty, Galchenyuk, Markov, Radulov försvann efter ett år där. Vad har vi mer? Sergachev var inte etablerad stjärna, men ändå. Det är egentligen bara Carey Price som man har lyckats behålla av dem där.
Ja, och det kontraktet ser ju nuläget ut inte jättebra ut, kanske. Vi får se vart det leder någonstans. Men de ska gå in i en rebuild, det är ju inte klockrent av Carey Price på 8 år till, nödvändigtvis. Nej. Men,
fast han är ju så bra så han var helt enkelt värd det.
Ja, men de kanske behöver vara lite dåliga här nu om de ska lyfta ännu bättre. Ja. Men
Jag ser ju inte spelarna det, som du vet.
Nej, så är det. Jag tycker väl att Montreal gjorde, som sagt då, efter förutsättningar, så får de ändå en bra prospect. Och vill det sig väldigt väl, så kan det ju bli så att George McPhee, han tradar bort en spelare som valdes nummer 12 för några år sedan, och det var Filip Forsberg. Nu är det en spelare som valdes nummer 13. Vi får se vad Nick Suzuki kan bli, men i det här läget så är han ungefär lika hypad, nästan i alla fall, som Filip Forsberg var i det läget. Inte så långt efter, så att vi får se vad Suzuki blir.
Jävla coolt namn är det också.
Ja, det får
Nick
man ju.
Suzuki.
Det är faktiskt bättre än Filip Forsberg. Det är nivå med Max Pacioretty i alla fall, som jag också tycker är väldigt bra namn.
Ja, fast Nick Suzuki är nytt. Jag skulle vilja heta Suzuki. Per Suzuki.
Ja, det är något väldigt klatschigt i det.
Ja.
Ja, det blir något. Ja.
Men du, om vi fortsätter då, så i och med att Pacioretty nu gick till Vegas och skrev på ett ordentligt kontrakt, så har ju chanserna att Erik Karlsson ska hamna där minskat lite, tror man ju. Därför att de har inte obegränsat med utrymme i Vegas. Men att Erik lär vara på väg någonstans, den teorin fick ju ny livskraft igår natt, när plötsligt Ottawa var på underlig tid som vanligt. De gör allting på underliga tider, som tror att ingen ska se eller vad det är för. Slänger ut en av de mest egenartade ett av de mest egenartade videoklipp man har sett i den här ligan, där ägaren tillsammans med, nu kan jag inte uttala hans namn, kommer jag just på.
Mark Borowiecki.
Ja, som då ska de två sitter i nästan 10 minuter och pratar om klubbens framtid. Och bara till att börja med, att det är just de två, att han ska vara någon slags spelartruppens ansikte utåt gör att man rycker till. Vad är det här för underlig duo?
Ja.
Och den är Eugen Melnyk som är en sån ja, karaktär. Så är väl det snällaste uttryck man kan hitta.
Ja, det var väl schysst uttryck.
Ja. Alltså. Ja. Och vad de säger är att det också att det är rebuild och att det kommer vara, vi börjar om från början och slänger in, we're in the dumpster just nu, säger han. Men det här kommer att bli bra.
Ja.
Och det indikerar ju verkligen att för så många nya spelare som man pratar om att det skulle bli nya unga spelare, ja, så det låter det som att vare sig Erik, Mark Stone eller Matt Duchene kommer att vara kvar.
Precis, alltså man kan ju prata om en rebuild, men det behöver nödvändigtvis inte betyda att man ska
rebuild.
Använda sig.
Säger man inte rebuild?
Okej. Man kan prata om en rebuild, men man behöver nödvändigtvis inte mena då att man ska ha 10 rookies redan den här säsongen. Han pratar ju om 15 nya spelare jämfört med dagens trupp nästa säsong.
Ja.
Så det är ju en enorm remake liksom. Och överhuvudtaget så var ju den här videon bara bizarr. Alltså Mark Borowiecki av alla ska vara the face of the franchise nu.
Ja.
En liksom sjunde back i flera års tid och som vars främsta styrka är väl att rensa pucken och tacklas och täcka skott ungefär och vara lite old school. Medan Eugene Melnyk, eller ja, det är klart han är ägare av klubben, men en ägare sitter ju aldrig ner nödvändigtvis och pratar om det. Alltså sportsliga exakt som ska göras. Det är ju upp till Pierre Dorian som är anställd för att vara sportsligt ansvarig.
Ja, och han såg ju minst sagt obekväm ut. Nya franchise-spelaren.
Ja, Borweke. Han visste inte riktigt hur han skulle agera i den situationen.
Nej, verkligen inte. Det såg obehagligt ut faktiskt. Och Melnyk, hur bra allting är och att fansen är underbara. Och så man kan läsa under på Twitter.
Ja.
Och fansens, hur de kommenterar alltihop. Det var ju en slakt och alla pratade om att de ska minsann säga upp sina säsongskort. Han är ju Ottawas mest avskydde man, ja. Men han, det verkar inte gå in, eller så bara bryr han sig inte.
Nej, för i den där videon så lät det som att ja, vi har fantastiska fans och,
ja.
Och alla ser fram emot säsongen nu och liksom sa till Borowiecki, alltså det kommer bli så roligt här med massa unga spelare, det smittar av sig på dig, det smittar av sig på mig och det smittar av sig på fansen, alltså vilken framtid Ottawa Senators har.
Ja.
Och apropå de där kommentarerna du nämnde det, så en kommentar som jag gillade extra mycket, en petitess i sammanhanget och som man inte ska dra några slutsatser av, men som var lite typiskt, det var att när han satt ju där med en Ottawa-tröja Melnyk på sig, och det var inte, det var som någon kommenterade, det var ju inte en sån här ny Adidas-tröja som de använder sig av nu, utan en sån här gammal Reebok som de inte får sälja längre. Så det var ju lite ekonomiskt också att ta en tröja som inte ska in i shoppen sen, utan som en begagnade. Han gillar ju att spara in pengar. Så att...
Ja, och som sagt, ryktena kring Erik då har tagit ny fart. Men frågan är då, och det skrivs på flera håll, att det kommer bli en trade innan torsdag. Så man, nu börjar man ju bli lite luttrad vad gäller de här ryktena, för så har det ju för fan hetat ända sedan i mars.
Ja.
Att nu händer det, och nu händer det, och nu händer det. Men vi får se. Om det då inte blir Vegas så är det ju väldigt intressant vad det blir.
Ja, och det här har vi försökt lista ut nu med alla möjliga olika analyser i alla de här avsnitten, men det är, ja, jag vill bara att det ska ske nu så att vi vet. Det känns som att det kan bli vad som helst liksom.
Ja, det gör det.
Har jag slagit fast Vegas nu alla gånger så känns inte det helt plötsligt troligt. Jag vet inte vad det kan bli, men kollar man på Ottawas trupp nu, det är ju en, ska det in 10 rookies laget, då är det en 7-8 ordinarie spel som ska bort nu den här säsongen.
Ja.
Så att då snackar vi ju fire sale direkt.
Ja, ja, det blir som vanligt intressant att följa utvecklingen i Ottawa. Denna underliga klubb.
Som blir underligare. Ja.
Ja, jag läser på Twitter, Joe Smith, som har bra koll på Tampa. Han har ju varit beatwriter där för lokaltidningen och nu är på Athletic och fortsätter följa Lightning. Han skriver, Iserman told the Lightning players he was heading back to Detroit, but he was unclear if that meant to live or to eventually work. Hur flyttar man från Tampa, det som är så underbart, till Detroit? Vintrarna framförallt inte är så särskilt underbara. Men du, Ekeliv, vi är ju mitt inne i vår stora preview. Och nu ska vi väl, det var den vi tänkte att vi får väl hoppa rakt in i den som vanligt. Men bara på ett par dygn här och ett par timmar så var det nästan en halvtimme vi fick ägna åt annat.
Ja, ja exakt. Det här är, och den här är ju tänkt att vara ganska djupdykande och vi ska gå in lite längre på respektive klubb. Det är därför vi delar upp det i olika avsnitt.
Ja.
Så att, ja, vi får väl, det är lika bra att sätta igång.
Det är bara gnugga händerna, bita ihop och kamma till sig och köra. Och vi ska ju då beta av Metropolitan idag i östra divisionen. Vi gjorde Atlantic förra veckan och vi är framme vid Metropolitan.
Ja.
Och vi kör i bokstavsordning som vanligt. Och det betyder att vi börjar med Carolina Hurricanes. Och det är lite speciellt att de heter Hurricanes för det är en orkan på väg i deras riktning i detta nu.
Ja, exakt. Det var därför mamma Bjurman här var lite orolig också för sin son ja. På den amerikanska östkusten.
Ja, jo. Men det är what? 80-90 mil härifrån.
Ja, det är visserligen. Det tog ett bra antal timmar för oss att köra upp från Raleigh till New York som vi gjorde förra året.
Jag var ju inne på en snygg ingång i det här.
Jaha,
det är orkan fysiskt på väg dit, men jag tror också att det kan bli väldigt stökigt och turbulent säsong för hockeylaget med samma namn.
Du, det är väl inte orimligt, för det har varit turbulent åtminstone här ja, ända sedan januari kan man väl säga. Sen en viss Tom Dundon tog över och har satt prägel på en NHL-klubb som få andra NHL-ägare har lyckats göra på kort tid. Och hands-on får man verkligen säga.
Ja, det är ju, i flera år har jag trott och hävdat att nu lyfter Carolina snart. Nu har de pusselbitarna på plats. Nu händer det. Men den känslan har jag tappat faktiskt nu. De har, som du säger, en ny ägare som uppenbarligen tänker lägga sig i allting i små detaljer och samtidigt snålar. Och därför har de nu en nödlösning till general manager. De har en helt oprövad coach och de har en rejält omstuvad trupp.
Ja, för att det blev ju så att de letade en ny general manager. Där var en sån som Julian Brisbois, de som de intervjuade och sägs vara aktuell åtminstone. Sen slutade det ju både i tränarfrågan också, så slutade det i att dels så var det väl ingen som var jättesugen på att samarbeta med och kliva in i Tom Dundon-båten. Men också just det att Tom Dundon uppgavs då inte vara beredd att betala. Han liksom blev förvånad över hur dyra coacher general manager är. Vad är det för krav de ställer?
Nej,
det går inte jag med på. Det säger ju en del lite grann hans syn på det här. Då blev det istället Don Waddell som fick gå från business. Han har ju visserligen varit general manager, men inte så lyckad sådan i Atlanta en gång i tiden. Men han har ju haft hand om deras business-sida och har det fortfarande, men får nu även utöver business liksom rollen han redan har också hoppa in som general manager. Men man kan väl anta att Tom Dundon är någon slags general manager han också. Och sen så fick då Brindamore, som är visserligen en klubblegendar och gammal lagkapten och sådär, och som har varit assisterande till Bill Peters under många år, kliva in då som huvudcoach. Men som säger, det är lite märkliga lösningar ändå, och det känns som att Dundon är med och petar överallt där, ända ner i omklädningsrummet.
Ja, och stora förändringar i truppen har det skett. Och det finns ju några fina guldkorn här i truppen.
Ja, det finns
absolut. I till exempel, ja, eller framförallt, Sebastian Aho är ju en stor sevärdhet. Och han är ofta bra ihop med Teräväinen. Och det låter väl som att Svechnikov, draft 2 från i somras, han kan nog kliva rakt in och bli jävligt kul att titta på.
Ja, alltså han är ju en jättetalang och de kommer ge han, alltså de hoppas ju att han ska ersätta Skinner rakt av och på sikt bli ännu bättre. Och visst, på sikt kommer han bli en riktig, det är ju en legitim liksom elitklassspelare förmodligen. Men de tror ju att han ska ersätta Jeff Skinners uppåt 30 mål under sin rookie-säsong i princip, så som de hypar upp han själv. Och även Martin Nečas då, som de ju, tjecken som de draftade förra sommaren, som också är en stor talang, absolut, han kommer med ge chansen nu som ganska framträdande roll.
Och så gjorde den stora traden då när Elias Lindholm försvann till Calgary och Dougie Hamilton, och han är fin också, till Calgary, och så kommer Dougie Hamilton till Carolina, och han är ju ett stort namn, det får man ju säga.
Ja.
Och mycket uppskattad av er statsmänniskor.
Ja.
Men det ryktas ju att han har en lite krånglig personlighet och inverkar menligt på stämningen i de lag han har varit i. Och det låter inte helt lyckat.
Nej, man vet ju inte riktigt hur mycket som ligger i det där, men det är någonting kanske gör det, som att det har, han har tradats nu 2 gånger på relativt kort tid. Och, men på isen i alla fall har man inte märkt av det, för där har han ju presterat fantastiskt bra. Han är ju faktiskt regerande skytteligavinnare på backsidan av den här från förra säsongen i Calgary. Hela NHL då. Men, så det är ju en jättebra back, och han har tvåvägsspelet, han är rightare och sådär, så att han är ju super, han borde ju
men
vara...
Det hjälpte inte Calgary, de missade slutspel i alla fall i fjol.
Men...
Han har en sällsam förmåga att ta dumma utvisningar vid fel tillfällen. Ja. Odisciplinerad.
Ja. Nej, men det är... Ja, jag vet inte. Jag tycker, det är som du säger, det finns alltså spännande grejer i det här laget. Som man verkligen kan komma in på. Men en stor faktor som gör att jag inte tror på det här laget, och som inte har att göra med Dundon och sådär, bara liksom själva instabiliteten, utan det är instabiliteten som fortfarande finns i kassen, som gjort att de inte har kommit någonstans under alla de här åren när vi har trott på den. Det är den stora faktorn att de aldrig lyckats lösa det där. Och förra året var ju tanken att Scott Darling med ett ganska fett kontrakt, det var lite dragkamp om honom och Carolina var ju nöjda med att ha vunnit den, att han var så svag i kassen som han var, att han bara vann 13 matcher och blev utkonkurrerad av Cam Ward till slut. Det var ju en extrem besvikelse. Men, och då slog ju Dundon fast då förstås att vi kan inte ha samma målvaktspar nästa säsong, det här måste vi förbättra. Det slutar med att Cam Ward försvinner som UFA då, vilket inte var helt oväntat, men Darling är kvar, han är ju otradebar med det här kontraktet, och så tar man in Peter Mrazek. Och är det någon förbättring?
Han är ju ojämn som få.
Jag säger det, visst Mrazek, jag har hållit honom ganska högt tidigare och tyckte han var rätt bra när han kom fram i Detroit första åren och konkurrerade ju själv ut Jimmy Howard där. Men senaste åren så har han inte varit lyckad, och hans experiment, eller det var experiment, de var ju helt enkelt så skadedrabbade i Philadelphia att de var tvungna att trada till sig honom i slutet av förra säsongen. Det blev ju totalt misslyckat.
Det säger du bara för att du såg honom göra fiasko i Detroit live.
Ja, det såg jag, men han var ju ingen bra. Det var ju visserligen ingen målvakt som var bra för dem i slutspelet. De testade ju Elliot och Neubert och Mrazek och alla släppte in mål mot Pittsburgh, men jag ser inte... Visst, Darling har... Det kommer rapporter om att han har verkligen toktränat i sommar och mental träning och sånt där också inför den här säsongen, för att det inte ska bli så här kollaps nästan som det blev för honom förra säsongen. Jag tycker målvaktssidan inte är någon tydlig förbättring, och är han inte det så är det svårt.
Men inte bara det, Johan. Jag hävdar att visst, de har en helt okej första kedja och Hamilton på backsidan och ytterligare någon hygglig back. Men därutöver så känns det som rollspelarna och bottom six och så har försvagats kraftigt faktiskt. För det har försvunnit väldigt många kött- och potatisspelare som ändå har varit okej där och utgjort en slags stabil ram. Det ser inte lika spännande ut, tycker jag.
Nej, men jag håller nog ändå inte riktigt med. Jag tycker ändå att de har, alltså de här spelarna som kommer fram nu utöver Svechnikov och Nechas, så har de en, jag menar, de har spännande AHL-spelare som har vuxit ur den farma ligan och knackar på dörren och borde verkligen få chansen. De har en regerande skytteligavinnare i AHL i Valentin Zykov, och de har Lukas Wallmark som hade bäst poängsnitt av alla spelare som lirade över 40 matcher i AHL förra säsongen, som måste få chansen nu.
Jag tycker det ser tunt ut. Jag tänker fortsätta hävda det.
Terveinens gamla radarpartner från JVM i Malmö 2014, de två som verkligen dominerade den turneringen, slog Sverige i finalen. Har de värvat från Kärpet? Han är svåruttalat namn, så att jag vet inte om jag ska våga mig på det. Saku Mäenalanen.
Du får fråga Jarko om det här.
Ja, han tror jag blev jättebesviken nu och stängde av i princip. Men, ja, han har i alla fall varit väldigt bra i Kärpet, där han har vunnit ett antal titlar. Han var ju radarpart med Terveinen, men han spelade alltså ihop med Aho då, innan Aho åkte över också. Så att han har verkligen en tydlig koppling till båda två. Nu tror jag inte att han går in i första scenen ihop med dem direkt, men det är en spännande spelare. Jag tycker att de har många talanger.
Ja, de har spännande talanger, men det är inget färdiga NHL-spelare. Det där, nu har du en sån här övertro på unga igen, som du så ofta har. Men, att de har varit bra i JVM och AHL. Det kommer bli jättebra, för det känns så fräscht och spännande. Men det betyder inte att de är redo för NHL.
Nej, men jag tror inte på... Ja, men de här, en sån som Zykov tror jag kan kliva in nu och Men det är klart, visst, det är lite för många som ska lyckas för att Carolina, för att man ska kunna tro på Carolina. Det är liksom, det är så pass många pusselbitar som måste falla på plats. Och för mig spricker det direkt när man bara kollar på målvaktssidan. Men du, backsidan tycker jag är stark. Justin Falk är faktiskt fortfarande kvar. Och de har ju Slavin som jag tycker är fruktansvärt bra. Defensiv back, tvåvägsback överlag, men otroligt bra. Och faktum är att förra säsongen, under Bill Peters ganska hårda nypor och hans struktur på backsidan, det sjuka är ju så här att de var det lag som släppte till minst antal skott i hela NHL. Så bra var de defensivt. Men de släppte, det var 21 andra lag som släppte in färre mål. Det är ju bara att peka på Darling och Ward. Att det var målvaktsspelare som var problemet.
Och att den där statistiken inte är så viktig som ni tror.
Nej, men har man inte en bra målvakt, då kommer man ingenstans nästan ändå. Så att, ja, jag tycker nog ändå att Carolina är ganska, har ganska mycket på plats. Men det är målvaktsspelet som är det stora problemet. Och kanske uppe i styrelserummet.
Ja, och i båset. Vem vet vad Rod Brindamore, som aldrig varit huvudtränare någonstans, går in som huvudcoach. Det känns också som en nödlösning.
Ja, han känns ju lite från samma skola som Doug Waite. De två som vann Stanley Cup ihop i Carolina en gång i tiden. Och Doug Waite hade sina positiva tendenser, men det brakade ihop det försvarsspelet totalt till slut. Så att...
Ja. Ja, det är också anmärkningsvärt, eller värt att påpeka tycker jag då, att det som var ett av de tunga svensklagen där nere är inte alls det längre. Elias Lindholm är borta, Kryger är borta, Joakim Nordström är borta, Claes Dahlbäck är borta, det är bara Viktor Rask kvar och så möjligen Lukas Wallmark då.
Ja, det var ju faktiskt så pass att du åkte ner dit till Raleigh, inte med mig utan i en annan resa, bara för att göra svensk klubben Carolina i ett specifikt reportage för.
Men då var Victor Storberg och Eddie Läck där också. Det var ju Krylle. Krylle var ju värre än Detroit. Ja, men de kommer missa. Men här är vi oense då. Vad kul det är då. Och du står på det också.
Nej, men jag säger att de missar slutspel. Absolut. Men jag tycker att de är spännande.
Sjätte plats kommer de på i kanske sjunde rent av i divisionen.
Ja, alltså jag säger inte emot det heller faktiskt. Men jag tycker ändå att det finns så pass många intressanta grejer här att de kommer liksom vara intressanta att följa under säsongen. Men de kommer inte vara någon stryk på sig sådär. Men nära slutspel, det kommer det nog inte vara.
Ja, jag trodde nästan det förra året. Men nu tror jag inte det alls. Helt annan känsla.
Ja.
Ja. Då tar vi istället och ser om vi kan vara mer överens om Columbus Blue Jackets.
Ja.
Som du, förresten, det har vi glömt att påpeka. Du fick Hockey News yearbook idag, eller hur?
Ja.
Den kom med posten.
Det var ju mycket trevligt
att få. Pappa Baloo skickade en liten tidning till dig med posten.
Ja, precis. Och så liksom öppnade man brevlådan och det hade ju hunnit gå en vecka, för det är så pass lång leveranstid. Så jag hade ju nästan liksom inte tänkt på det. Så bara ser jag, buff, liksom en jättegrej i brevlådan. Jag blev ju toknöjd liksom. Kliver in och sitter och bläddrar i den. Det var ju, det var en trevlig imorgon här fram till Iceman-beskedet.
Ja, och de då, Hockeynus, de tror att Columbus Blue Jackets vinner den här divisionen. Inte att de går så jättelångt i slutspel, men att de vinner divisionen. Och det låter ju intressant. Och då, tror du, ja, tror men du då också
måste
det?
Ja, men då måste ju det vara baserat på vad som att Panarin och Bobrovska, att de tar en chansning då och köper dem. Det är väl den stora frågan som omgärdar Columbus Blue Jackets nu, som gör att man kan göra en preview med dem och en preview utan dem nästan, för att det är extremt beroende av det.
Ja, det är ju inte så att de kommer inte att försvinna, de kommer inte att trada bort dem. Men det kommer att vara en distraktion, de kommer att vara distraherade av det faktum att Sergej Bobrovsky, kanske världens bästa Morris, och Artem Panarin, deras fantastiskt dynamiska målskytt. En underbart irrationell spelare.
Ja.
Båda är blivande UFAs och inte har nya kontrakt. Och Panarin har till och med skrivit att eller gjort klart att han inte ens vill förhandla om något. Så de är på väg bort. Och det kan bli en svår distraktion. Men tror du verkligen att de kommer försöka trada bort dem?
Ja, alltså ska man tolka Kekkeläinen så han fick ju fråga alldeles häromdagen om det, och då sa han ju att ambitionen är att behålla dem sådär, men han kunde inte garantera att de är kvar när säsongen börjar.
Nej, men det kommer de ju att vara.
Ja. Men det var ändå, det är ändå ovanligt, tycker jag ändå, att vara lite så tydligt. Man håller ju dörren öppna då förstås för en eventuell trade. Jag tror i så fall är det framförallt Panarin som kan tradas.
Till åtta, va? Ja. Det blir till Columbus, Erik kommer. Då jävlar.
Ja, ja. Nej, men skulle de behålla dem? För det är många fans som tycker, verkar liksom tycka att de ska behålla dem trots allt. För att
ja,
Columbus,
go for it. Liksom.
Ja, alltså för det blir ju lite av deras rentals då, kan man säga. Ja. För att med dem i laget så har ju faktiskt Columbus en inte helt orealistisk chans att vinna Stanley Cup det här året.
Ja, det tycker jag är att ta i.
Ja, men varför ska de då behålla dem i så fall?
Vi är inte ens så här heller.
Ja, men
jag förstår att man ska ha, att de ska ha den inställningen och att fansen ska ha det och att det finns en poäng, men jag tror det blir svårt. Ja. Och jag ska förklara varför.
Ja.
Men låt oss utgå från att de är kvar. Ja. Jag tror att de kommer vara det. Beroende på hur det går. Går det skitdåligt under säsongen, så då lär de ju försöka avyttra dem.
Ja, men så länge du tror att de är kvar när säsongen startar, ja, helt enkelt.
De har ju väldigt mycket bra saker på plats i Columbus. Och bra spelare med hög kvalitet. De har en arbetsmoral som nästan ingen annan, som Tortorella har implementerat i truppen.
Oh.
De har som sagt en fantastisk målvakt och ett av världens bästa backpar i Jones och Wrensky.
Absolut.
Men det är ju något som saknas, och som det var Athletic hade ju en jättelång intervju med Tortorella här för någon vecka sedan. Mm. De pratade om att deras självbild är för försynt fortfarande. De har en hela klubben lever med liksom en bild av att de är inte riktigt bland de stora. Att det påverkar hela psykologin där.
Ja, de har ju fortfarande inte vunnit en enda slutspelserie, till exempel.
Nej. Och det var väldigt signifikativt det som hände i våras. De har ju 2-0 på Washington. Och sen är det sadden i match 3. Ja. Om de vinner där, då blir ju inte Washington mästare förmodligen.
Nej, då är det en helt annan historia vi hade suttit och pratat om nu. Kanske.
Ja, men det är väldigt typiskt att Columbus då viker ner sig och inte gör det. Och problemet är ju då att den här, att Panarin och Bobrovsky inte vill signa, liksom förstärker den bilden, och tror jag, och liksom ja, får andra, om inte medvetet så omedvetet, tänka, ja, men de allra bästa vill inte vara här. Vi är ju ändå ingen riktigt stor klubb. Och den mentaliteten leder till att de inte kommer vidare och tar nästa steg i utvecklingen.
Nej, det är väl någonting, det ligger ju någonting i det, och någonting som kanske borde förändras nu när man ser att de ändå har en bra trupp på plats och sådär. Men visst, det har ju varit återkommande i ganska många år att de inte riktigt lyckats få stora stjärnor att kommitta. Rick Nash en gång i tiden, och en Jeff Carter som blev rasande när han tradades dit i princip. Och skickades iväg direkt. Marian Gaborik.
Ja. Det var en intressant intervju med Tortorella, för han hävdade då att hans främsta arbetsuppgift bestod i att förändra den här bilden och ge klubben en helt annan status, både utåt och inåt. Förändra den här självbilden. Men det kan man ju också fundera på, om det här fortsätter, om Panarin och Bobrovsky liksom signalerar att de inte är intresserade av att vara där, hur i förlängningen, hur kommer Tortorella att hantera det, som ju är inte världens tålmodigaste och lugnaste kille direkt.
Nej, och så
det är svårt att se att inte han kommer att
flippa.
Ja, någon gång på det här.
Ja. Jo, det brukar ju sluta så i klubbar till slut när han inte riktigt får det som han vill och det inte riktigt flyter på i den riktning han hade förväntat sig. Liksom. Så det är ju en risk. Och nu ska de ju förlänga hans kontrakt, sägs det. Kekkelen är förlängd alldeles nyligen, och Tortorella ska förmodligen skriva på nytt kontrakt innan säsongen drar igång. Det är faktiskt en ganska relevant diskussion kring hela Columbus. Det är ju det som fattas lite grann, tycker jag. Annars så har de mycket på plats. Vi pratar om backparet, målvaktssidan, bredden på forwardsidan. Panarin är ju den stora spetsen, men utöver honom finns det ju Atkinson, det finns en Wennberg som förhoppningsvis studsar tillbaka den här säsongen, en Pierre-Luc Dubois som 19-åring etablerade sig som första center där förra året, som är en riktig Tortorella-favorit.
Ja, och de har stärkt upp på bredden och djupet med Riley Nash, som är väldigt bra signing. Och och The Duke också. Anthony Duclair hamnar ju där.
Ja, det var en sån här grej som jag reagerade på. Att han, för där sägs det att han... Det var många klubbar som var intresserade av honom och liksom gör en chansning på ett ganska billigt kontrakt. Och slutar med att han skriver på för minimumlön. En spelare som ändå bara är... Han är ju 95 och redan gjort en säsong med 22 mål. Och att han får minimumavtal när andra liksom, betydligt mindre etablerade spelare som inte visat så mycket i sin karriär hittills kan få 1 miljon av någon annan klubb, till exempel. Men att då Tortorella ska ha en plan för honom och verkligen ge honom chansen, att han ser att det finns en bra spelare i The Duke som bara kört fast. Så vi får se där. Men bredden är bra. Alltså en Boone Jenner och Josh Anderson och sådär. Det är ett bra lag.
Det är ju det på pappret. Och igen, de borde vara med och slåss i toppen i divisionen. Men på grund av de här sakerna jag nämner, så tror jag att det blir att slåss som en av wildcard-platserna igen.
Nej, det kanske är risken att den här diskussionen hit och dit och som de inte vill ha. Seth Jones var inne på det när han blev intervjuad häromdagen också, att det vore a shame om det här ska spegla vår säsong, alla de här skriverierna och allt prat och att behöva svara på det, de frågorna i omklädningsrummet hela tiden. Om det präglar deras säsong, så är det klart att det kan inte vara positivt. Men,
nej, och det jag nämnde, inte bara det, men just den här självbilden, imagen de har av sig själva, att de inte riktigt är på Pittsburgh, storebror Pittsburghs nivå och Washingtons nivå, att de måste kaxa till sig.
Ja, precis. Och det vore ju, på det viset vore det en ruggig markör om de skulle fått Panarin att stanna. En få sin en sån superstjärna och verkligen kommitta för dem. Men nu verkar det ju, alltså skulle han lämna, så tycker jag att det ändå blir ett ruggigt bakslag för klubben. Även om de har mycket annat på plats, så blir det som mentalt tungt organisatoriskt. Så, ja, det är helt avgörande för deras framtid, vill jag säga. Och däremot Bobrovsky vill jag bara snabbt tillägga utan att gå in för mycket på det, men där kan jag förstå att även från Columbus sida att man kanske inte vill skriva ett, det ryktas ju om att han vill ha Carey Price-pengar i och med att han ändå har vunnit 2 Vezina Trophies och kanske, du nämnde honom som kanske är en av världens bästa målvakt. Men han är ju, fyller ju 30 bast nästa vecka, han har haft återkommande ljumsproblem i karriären. Ska man då ge han 10 miljoner i 7 år, säger vi? Ja, det är väl kanske inte det bästa businessen, trots allt.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Nej. Ja. Nästa lag i vår tågordningen här är New Jersey Devils. En av fjolårets största positiva överraskningar i ligan. Ja. Vi trodde att de var på hygglig väg och höll på att bygga något intressant, men ingen räknade med att de skulle ta sig till slutspel, men det gjorde de.
Ja.
Det blev bäst i stan om man räknar in här i storstadsområdet i New York.
Och inför säsongen var nog nästan alla överens om att New Jersey blir klart sämst i stan.
Ja, faktiskt. Så var det ju. Att de fortfarande var i lindan av en rebuild.
Ja, exakt.
Men de gjorde det riktigt bra. Och nu får samma, i princip samma lag chansen igen. Samma unga, fina lag chansen.
Ja.
Och ja, de hade ju framförallt... de är ju väldigt beroende av en spelare.
De har ju NHL MVP till och med.
Ja, nästan ingen är så beroende av en enda spel. Ja, det är Colorado och Edmonton då. Men vi pratar ju här om Taylor Hall då, som gjorde en helt otrolig säsong förra året och var mästerlig nästan varenda byte han gjorde hela säsongen.
Ja, så var det. När vi såg han lärde 3 matcher i rad så satt vi och blev konverterade till Taylor Hall-religionen nästan. Nej, men så bra var han faktiskt.
Ja. Ja, jag tycker Ray Shero gör det här väldigt bra som general manager, alltså som bygger vidare på samma lag och även om de hade fin framgång redan i fjol, så känns det som de bygger fortfarande på sikt. Och John Hines verkar vara en väldigt begåvad tränare. Det är hård konkurrens. Jag vet inte om de gå tillbaka till slutspel, de kommer ju ha, de har ju satt sig i respekt på ett annat sätt, och det betyder också att de kommer att tas på större allvar av sina motståndare.
Ja.
Så det kan bli en liten reaktion i år, men ja, ingen snack om att Devils är på väg åt rätt håll.
Ja, jag tycker jag skulle säga ungefär exakt samma sak kring Devils som du är inne på här nu. Att jag tror också att det kan bli en liten reaktion och att det kan bli en liten sophomore-slump när en spelare som Jesper Bratt till exempel har betydligt mer förväntningar på sig. Han kom in förra året helt, liksom, han skulle ju spela OHL, inte ens AHL. Och en sån som Miles Wood och Hischier, så här förväntar man sig att han som första center ska kliva upp på den kanske 70-80 poäng förhoppningsvis nu. Men man ska komma ihåg det att Taylor Hall, alltså hur beroende de var av honom. Alltså han gör alltså 19 mål fler än någon annan i laget. Han gör 41 poäng fler än någon annan i laget. Så att det var ju hans...
Ja.
Det var ju verkligen han all the way.
Det är ju lite problematiskt förstås att vara så beroende av en spelare. För att om han blir skadad eller får någon konstig formsvacka, då är det inte bra.
Nej. Ja, nej, det är... Alltså, däremot... En sak som, när du nämnde John Hines som skicklig coach, det tyckte jag var väldigt frapperande med New Jersey Forward, att de alltid, de var ju ett ruggigt kollektiv.
Mm.
Och det kanske berodde lite grann också på det här, alltså förväntningarna. Du kommer ihåg tröjorna som folk gick runt i det, det var We Against the World, eller vad var det stod på dem? Det var något sånt där.
Ja, just det, ja, det var något sånt, ja.
Det var något sånt där riktigt, det var, och det var den mentaliteten som kändes verkligen kring New Jersey, att alla skiter i dem och de spelar ut i träsket där, och det är ett lag som inte har någonting med slutspelstriden att göra. Men nu, ja, men han, alltså de var ju alltid med i matcherna när de väl, även när de förlorade, så var det ju med 2-3, 4-2. Det var ju aldrig de här 6-1 kollapserna som nästan alla andra lag råkar ut för titt som tätt, trots allt. Utan, och när de vann så var det ofta 4-3, och det var liksom alltid jämnt när de spelade. De var, orkade upprätthålla en bra inställning över 82 matcher i princip, och det tycker jag är bra. Men samtidigt, nu säger jag nu att de har i princip samma lag den här säsongen, och Rashier har inte gjort så mycket och insett att de ska pika om 3-4 år snarare.
Ja, precis.
Så såg man ju det när de inför slutspelet tradade till sig en Pat Maroon och en Michael Grabner till exempel. Men det ledde bara till en slutspelseger. Det tog ju stopp mot Tampa i första rundan. Och då är det bättre att helt enkelt vara tålmodig.
Den griniga serien. Jävlar vad elakt det var där.
Ja, det var ju till och med Hedman tappade lite grann.
Ja,
det gjorde han ju.
Ja, han erkände ju det efter att han skämdes.
Och bad om
ursäkt. Var det Hischier?
Nej. Ja, det var Hischier. Det var Hischier som han gav en rejäl smäll på kronjuvelerna som inte var snygg.
Nej, men nej, han sa ju det efteråt. Han skämdes och bad om ursäkt. Och det har ingenting på en rink att göra. Ja, intressant. Intressant är ju också att de liksom restaurerade hela sin image, Devils, för de har aldrig lyckats ta sig från det här att de spelar tråkigt och är defensivt orienterade. Ja. Men det var ju ett väldigt, väldigt roligt lag att se förra året. Och jag ser mycket fram emot att åka ut dit och se framförallt Taylor Hall och Bratten och Hischier. De spelade väldigt attraktiva hockey.
Ja. Ja, jag håller med. Och visst, de är fortfarande strukturerade och prioriterar defensiven och så här, det måste jag säga, men de har en spelare med sån ruggig fart. Det är det som
ja,
är det.
De är så kvicka och ja, men du får släppa loss på ett annat sätt offensivt liksom. Ja. Kreativiteten flödar ju där.
Ja, det var kanske därför som Hall verkligen att det lossnade för att han fick ju fria tyglar.
Ja,
att briljera liksom. Och de har, istället för att värva in nya spelare som sagt, utan låter det här laget fortsätta, så de har lite nya spelare på gång. Alltså, vi får se om Coach Q's syssling John Quenneville får chansen den här säsongen. Och det finns en Joey Anderson och Michael McLeod och lite andra nya. Jag tror det är snarare de som alltså, fortsätter att ta upp folk underifrån än att värva nya spelare. Utan det är ju jättetydligt från Richeros sida här att 2022, ja, då kanske vi ska vara med och utmana på allvar.
Ja. Ja, mycket, mycket begåvat handlag med det här laget.
Ja, med det sagt så säger jag att de missar slutspelen då, men det gör inte så mycket.
Ja, jag tror också det kan bli svårt. De kommer vara i kön bakom, men kanske inte ta sig hela vägen dit.
Nej.
Det kommer inte heller New York Islanders att göra. De kommer hamna betydligt längre bak. Och det är ju, beror ju på en sak. De tappade ju sin konung. Tronen är tom. Han reste sig och gick och försvann och lämnade dem i ruiner.
Ja.
John Tavares.
Ett historiskt beslut.
Ja, det är nästan det få lag som har varit med om en sån i modern tid under cap-eran har det, skulle jag vilja påstå att det aldrig hänt att ett lag har åkt på en sån snyting.
Alltså, the face of the franchise i nästan ett decennium väljer att gå gratis till en annan
klubb. Ja, vi har ju tjatat om det här, men jag är fortfarande flabbergast.
Ja, det jag älskar uttrycket, säg det igen. Det
där är... Flabbergast. Ja. Över att inte John Tavares under fjolårssäsongen sa att jag tänker i de här banorna, det är lik, trada bort mig någonstans, nu försök få så mycket som möjligt, utan väntar och går som nu far. Jag förstår verkligen att Islanders-fansen är rasande.
Ja, alltså jag är på båda sidorna här, för jag förstår, alltså jag tycker det är coolt och en spännande utveckling att en sån här stor stjärna faktiskt kan bli UFA och få välja själv. Men just jag förstår det verkligen från klubben.
Det hade han ju blivit ändå om ja. Han hade gått som rental någonstans.
Han hade kunnat varit ärlig istället.
Ja.
Och hjälpt sin klubb som ändå han har varit i 9 år.
Ja.
Ja, just, det är klart att det är inte helt oförståeligt att det brändes tröjor.
Nej, det är det inte. Och i ett läge när det kändes som klubben ändå satsade offensivt genom att de har knutit till sig Barry Trotz, mästarcoachen. De har en ny general manager, Lou Lamoriello, som visserligen är gammal. Och kanske man har sina dubier där, men han är ändå Lou Lamoriello.
Han tog sig in med en månad kvar i ett sista desperat försök här att få Tavares att övertygas om Islanders framtidsvisioner. Ja. När Garth Snow uppenbarligen inte... löste det av förståeliga skäl kanske med tanke på hans tid i klubben så gjorde man en sista superryck och att han då lyckas knyta till sig Barry Trotz då precis innan också. Ja,
ja och vare sig Lou eller Barry kan göra något åt vad som inte bara är ett hål i truppen utan en veritabel krater som från ett nedslag av en komet.
Ja.
Det är inte bara skräp kvar. De har ju fina spelare i Matthew Barzal.
Ja, Barzal, alltså visst gör så här, alltså jag tycker att deras forwardsida faktiskt ser ganska bra ut.
Ja.
Ändå, det gör den ju. Alltså då, men det är ju
det ser okej ut.
Ja, det ser nästan mer än okej ut tycker jag, men det är ändå ett symbolvärde som är brutalt.
Ja, det är ju det. Och psykologiskt är det som jävla smäll för alla inblandade att Tavares försvinner. Jo, de har ett okej kollektiv. Jag sträcker mig inte längre till... Ja, om man ser till alla 12 som ska utgöra start...
Line-up.
På forwardsidan. Ja, jag vet inte. Vad som skulle kunna ta till deras fördel är ju den här nästan Vegas-känslan från i fjol. Att vi mot världen och att de kan... svetsas ihop i kollektivet i ren ilska över vad som har hänt. Och det kan ju leda långt, det vet vi.
Ja, precis. Det kanske var just Barry Trotz och Lamoriello är inte de som inte ställer krav, utan de kommer ju tokmana på det här laget. Och visst, Barry Trotz struktur är ju så extremt välkommet för ett lag som släppte in överlägset flest mål i hela ligan.
Ja, de hade bedrövlig defensiv. Det hade de verkligen. Det var så här i ögonen fallande när man var där och tittade på dem att det var för enkelt att göra mål på dem.
Ja, jag kommer ihåg alltså, en sån som Burakovsky när de hade kört över Islanders efter en match så sa han att jag har aldrig varit med om, och det brukar inte motståndaren säga, men han var tvungen att vara ärlig och säga att någonting i stil med att han aldrig varit med om en NHL-match med så mycket ytor.
Nej.
Och det var ju för att de låg ju inte på honom helt enkelt.
Nej.
Men det känns ju inte som att en sån som Barry Trotz kommer tillåta, för det är någonting som han predikat under sina 25-30 år i NHL är ju struktur.
Ja, problemet är väl bara att för att få en struktur så måste man också ha viss kvalitet på spelarna.
Ja.
Och backsidan ser väldigt blek ut.
Ja, den är ju faktiskt densamma.
Ja, de har Leddy och Boychuk, det är ju två bra hockeyspelare. Men i övrigt kliar man sig lite i huvudet.
Ja, det är inte mycket att hänga i julgran och Dehan är ju borta nu också.
Ja.
Och Hamannik för något år sedan. Så det är inte så roligt faktiskt. Sen får man ju hoppas för Robin Lehners skull, som är tanken att han ska förbättra målvaktssidan efter Halak.
Ja, det har ju också varit ett aber i kassen där.
Ja, och det är, ja, visst, det ska bli kul att se Lehner liksom, men det är ju en chansning. Det är ju inte nödvändigtvis så att det blir mycket bättre. Men det är däremot som när man tar in Barry Trotz, då får man automatiskt, har det visat sig, även Mitch Korn, som ju är liksom närmast mytomspunnen målvaktstränare som har Ja. Fått igång Pekarinne en gång i tiden i Nashville och han har fått till både Grubauer och inte minst Holtby i Washington. Och nu är tanken att han ska ge sig an. Ta sig an Robin Lehner här också.
Så, och Thomas Greiss.
Och Thomas Greiss, ja.
Ja, de slåss väl om första spaden där. Ja, ja det får man... Det skulle ju vara kul, för jag har ju hörde på tidigt stadium och har förfäktat den idén många gånger att Robin Lehner är en av de största målvaktstalanger vi har fått fram. Han har fortfarande inte riktigt fått ut allt han har i sig, men väldigt intressant för den här kåren att sätta tänderna i.
Ja, ah, nej, men det ska jag faktiskt, det ska bli spännande. Så att, jag tycker på det viset har de lite grejer på plats, men som sagt, det är ändå försvarsspelet, vi får se hur mycket de kan få ut av dem.
Ja, ja, utgångstipset är ju att de kommer sist i divisionen.
Ja.
Det är svårt att se något annat, tycker jag.
Ja, jo, exakt. Alltså, som sagt, jag tycker backsidan framförallt är det stora avbrett. Sen som sagt, forwardsidan är jag ändå förtjust i. Alltså, med Barzal, med en Bouvier. Den kedjan med Bouvier, Barzal och Eberle var ju kanske en av NHLs fem bästa i slutet av förra säsongen. Så den blir nog, den var andra kedjan då och det blir en första kedjan. Sen får man se hur, om liksom Andrews Lee, han kommer ju knappast komma upp i 40 mål igen om han ska utan Tavares.
Nej.
Josh Bailey som ju levde nästan på Tavares, och man överdriver lite grann, men det kändes ju så. Vilken spelare han är nu.
Och sen, ja, du håller med om att det är svårt, det är tungt att förlora Tavares i alla fall. Lite.
Ja, det var ju, finns ju en poäng i det. Nej, men, nej, men sen får man ju se då vad det blir av en de här Lamoriello-spelare som Komarov och Matt Martin. Det känns ju inte klockrent, men det är ju hans stil.
Det är en väldigt elak fjärde kedja blir det med Komarov, Sissikas och Klatterback.
Och ja, Matt Martin. Och Matt Martin, de har ju, och Andrew Ladd och allt vad de har.
Ja. Så får man se, ja, de kanske tar hem på alla genom att spö upp dem.
Ja, det känns som ungefär att det är gamla 90-tals Lamoriello här som har lite takter kvar kanske. Men jag tror att trots så här i alla fall, de gjorde ju väldigt mycket mål förut också, framförallt på grund av att de hade Tavares då. Men för att de har en stark, ganska bred offensiv sida trots allt. Men de släppte in så jättemycket mål som varit inne på. Så jag tror att trots taktik nu kommer vara väl ganska defensiv alltså. Det kommer vara väldigt prioritering på försvarsspelet och det kommer ju säkert att hämma deras offensiv. Så att det kommer vara lite tråkigare Islanders trots allt.
Ja.
Men det kanske är nödvändigt.
Ja. Tänk om man inte satte punkt för dig. Du skulle kunna sitta och prata i 2 timmar om varje lag.
Ja, det skulle jag kunna göra. Jag skulle kunna poängtera här också att han har ju klivit in och bett de raka av skägget här har vi sett. Och frillorna har blivit kortare och de har fått byta nummer. När de kliver i omklädningsrummet nu så såg jag Joshua Sang att det stod inte 66 längre utan nu står det 26.
Ja.
Bövelier, han fick inte behålla 72 utan ner på 18. De har inte ens fått välja själv utan nu har Lemoriello satt ner foten direkt.
Skulle han ha gjort det mot Tavares om Tavares hade varit kvar också?
Ja, just det. Nummer 90. Ja, det är väl tveksamt. För att faktum är så här att Komarov som har nummer 47 till exempel och som är en älskling hos Lamoriello. Du får ha 47. Det är okej för dig. Men Hosang, du har inte visat ett skit. Du tar nummer 26.
Ja. Väldigt low. Väldigt low.
Ja.
Men nu går vi vidare och åker den korta tunnelbanelinjen från downtown Brooklyn till Penn Station, Manhattan.
Ja, det är ju väldigt nära dig.
Ja, där spelar deras ledefi, deras elaka kusin, Onskans Imperium, Nook Rangers.
Ja.
Och utsikterna för dem är för den här säsongen inte heller så jättegoda. För de befinner sig ju i en ganska grundlig och i mina ögon mycket oväntad rebuild. Inte oväntad för att den inte behövs utan för att jag är positivt överraskad över att framförallt ägaren då, Dolan
går med
underkastar det. Sig ja, underkastar sig en sån långsiktig plan liksom, för att det, den här stan och han personligen präglas ju av en extrem otålighet när det gäller de stora lagen. Det ska alltid vara nu.
Ja.
Men han har ju på något vis låtit sig övertaras till det här och vi såg ju det i fjol att det behövdes verkligen hände något med ett lag som hade stagnerat. Ja. De hade en okej trupp som med lite flyt kunde ta sig till slutspel men hade väldigt få förutsättningar att gå någonstans i slutspelet.
Exakt. Och på sikt så skulle det bli förmodligen sämre och sämre.
Ja, så de med Dolans goda minne så slängde GM och ledningen i övrigt in en dynamit i truppen och sprängde den och skickade folk åt alla håll och kanter.
Det var lagkaptenen hit och trotjänare dit.
Ja, och istället bygger om från grunden. De hoppas att det ska gå lite fortare än det kanske har gjort på andra håll, men en rebuild är det lika fullt.
Ja, det får man onekligen säga. Och för att understryka det så är bara en sån sak som att en loge i Madison Square Garden kan kosta ungefär 4 miljoner per match kronor. Och det är inte så lätt att övertyga folk att gå med på den kostnaden om de ska se ett lag som är mitt i en rebuild.
Nej.
Bara en sån sak är ju liksom... Gör det.
Nej, det är ju det, det, är det jag... Visst, New York är ju galet på så många vis. Ja. Så det brukar inte finnas tålamod med det. Nej. Men... det är svårt att komma runt det. Alltså, det här är ju inget lag som vinner Stanley Cup i år. Absolut
nej,
inte.
Nej. Men det är så här man måste bygga i dagens NHL och med lönetaket och så som det ser ut. Så om man ska komma någon vart i slutändan.
Utan jag tycker de gör rätt. Jag är bara förvånad över att de håller fast vid det.
Ja, för de har haft...
Vi får väl se hur länge. Imorgon kommer kanske nyheten att Erik Karlsson är klar. Ja, de skickar Elias Andersson och Filip Scheitel till Ottawa.
Ja, nej, men alltså, än så länge så har de faktiskt... Jag menar, de var inne i Ilja Kovalchuk, ville ju väldigt gärna att Rangers sa det från början. Men visade sig att det var inte ömsesidigt och då blev det inget med det. Och nu har det ju... Jag vet att... jag tror det är Scott Burnside faktiskt, din polare, som har rapporterat att Panarins... Om man får välja fritt, då skulle han gå till New York Rangers. Men de har hållit sig borta där också. Och så Erik Karlsson naturligtvis skulle ju säkert kunna tänka sig det. Men de har hållit sig borta där också. För nu har de ju lönetrymme och de har verkligen pusselbitar att skicka tillbaks. Som skulle vara intressanta för andra klubbar. Alltså en Scheitel till exempel, en Elias Andersson sådär. Men de ska ju bygga om.
Ja.
Och de håller fast för det.
En underlig nyhet här på morgonen, en liten trail är att de har bytt till sig nu idag Adam McQuaid från Boston utbyter mot Kämpfer och en fjärde runda. Det känns som en varför gjorde ni det då?
Ja, det är lite konstigt, för fansen är ju, precis som du är, en sån som Tobias Pettersson är ju supernöjd med vilken riktning de är på väg och att de faktiskt gör det här. Men så blir man samtidigt förundrad över att de ska ta in en superråbarkad backveteran som Adam McQuaid och så förlänger de tidigare sommarskontrakt med Cody McLeod. Och det är ju inte riktigt på den nivån de arbetar i övrigt. Men just de här gamla old school-linarna vill de trots allt med på ett hörn. Ja. Det är väl för character in the room helt enkelt.
Ja, det är väl det. Det är väl det. Och det byggs för framtiden om de håller fast vid det här. Och den ser ju ljuset. Det finns ju väldigt mycket fina framtidsnamn här. Med dem jag nämnde, Andersson och Scheitel som främsta utropstecken där vid lag. Men det finns ju fler.
Ja, jag tycker det finns många sådana här som har varit i ligan ett tag och som antingen är i klubben eller som de har trädat till sig nyligen som är liksom due för ett genombrott. Jag tänker på en Pavel Buchnevich. Nu när han inte har liksom badtofflan som begränsar honom längre, utan nu kommer det faktiskt en ung tränare in, eller ung men alltså Dave Quinn här som har jobbat med juniorer under lång tid från Boston University.
Ja, det är ett oskrivet kort. Det blir spännande att se vad han gör med det här. Unge Quinn på 51 år.
Ja, precis. Unge. Ja, det var fel. Men oprövade i NHL-sammanhang som huvudtränare åtminstone. Men som rutinerad vad det gäller att ha hand om unga spelare åtminstone. Mm. Och det är därför han är dit plockad för att ratta den här rebuilden. Men jag tänker på en Jimmy Vesey eller en Namestnikov eller en Ryan Spooner som fortfarande är rätt unga. Om de kan ta ytterligare stegen. Mika Zibanejad, han är trots allt 25 år i första center, som ju känns som att han tar steg. Han kom ändå upp i nästan 30 mål förra säsongen. Han blev nästan lite folkkär här igen efter att dels ha avgjort JVM-finalen en gång, men nu också varit första center i det lag som vann VM-guld.
Ja.
Där han ju imponerade. Så att om han kan bli en 70-poängspelare, säger vi.
Ja. Ja, det ska bli intressant. Det är ju, mitt hem är ju där på Madison Square Garden. Det är där jag har mitt huvudkontor.
Det får man säga.
Ja. Och det ska bli intressant att se vad de gör. Jag är lite concerned vad gäller Henke Lundqvist då, för hans tålamod är inte lika stort med att vänta i några år på att det här ska blomma ut till ett stort lag. Och hans bild var ju i våras att ja, han var okej med det här greppet och att man gör så här. Men när vi kommer tillbaka i höst, då är experimentet över, då ska vi börja vinna igen. Och ja, det vet jag inte. Alltså, de var ju några matcher på slutet där mer eller mindre planerat usla, så att han trodde inte sina ögon.
Nej, han trivdes inte.
Unga backarna var, framförallt unga backarna inte visste ens var de skulle befinna sig på isen. Och blir det lika igen, då blir det fruktansvärt jobbigt för honom. Jag hoppas, för han vill ju vinna jämnt. Det finns inget annat.
Nej, exakt. Nej, jag kommer också ihåg hans snacket som han efter säsongen, att han sa liksom att nästa år då ska vi gå till slutspel igen. Det här var bara en engångsföreteelse, och det gick ju lite stick i stäv med klubbens vision i övrigt, som det verkar, att nästa år kanske inte är. Men samtidigt, de andra veteranerna, en sån som Zuccarello som är på kontraktsår, som kanske visserligen blir tradad här framåt deadline, men en sån som Kevin Shattenkirk också säger att det är så otroligt viktigt att inte etableras någon slags losing culture här. Utan när vi kommer in i kampen så ska det vara 110% professionellt i omklädningsrummet och på isen. Målet är ju minst slutspel. För att liksom inte det ska sätta
sig. Nej, det är klart de ska ha den målsättningen. Men jag tror att det blir svårt.
Ja.
Som det ser ut just nu.
Jag tror också.
Jag tror att de hamnar under strecket igen. Men det blir intressant att se. Man vet ju aldrig. Jag håller inte helt för omöjligt att några som av dem du nämnde plötsligt exploderar och blir jättebra.
Ja, men det håller jag med om. Men sen så tror jag också just det här med att det kan bli jobbigt för Lundqvist. Att för backsidan är ju inte så bra. Och, och Lundqvist, som du sa också, med unga backare. Och han är ju väldigt... Han är känd för Lundqvist att han gärna vill ha att han samarbetar med backarna just. Hur han är positionerad i målet och hur han vill att backarna ska arbeta. Och nu ska han förlita sig på en Neil Pionk och en Ryan O'Gara kanske och en
Tony D'Angelo.
Ja, precis. Lysande exempel. Och att en Brendan Smith helt vaknar till liv igen. Och stänger ner Mark Stahl liksom. Han är på väg uppåt. Det kan bli, jag tror inte det blir räcker till slutspel. Men däremot så säger jag så här då, som du också varit inne lite på, att jag tror att de i början av säsongen så tror jag ändå att de kommer överraska lite grann. För de har inte så stora förväntningar på sig. De kommer vara tokladda i säsongen, då kommer Lundqvist och de här inte vara dränerade på energi än, utan då håller de fortfarande hoppet uppe. Och medan vissa lag, ett Washington, ett Pittsburgh till viss del, ett Tampa kanske, är de här topplagen som förväntas bara forsa igenom grundserien utan problem. Brukar ha lite tungt i början så här. Så att, lite tyngre än vad man tror. Så det går att plocka lite oväntade segrar här och där. Och då tror jag att det kan se bättre ut än vad man tror. För, under hösten åtminstone. Sen tradas Kreider och Zuccarello framåt februari.
Tänk vad vi kommer att behöva påminna om och hålla i folk. Att det som händer i oktober, november inte nödvändigtvis säger så mycket.
Nej, precis. Utan då, nu är liksom den 23 oktober när Rangers har vunnit 6 av de första 8 matcherna. Då är det liksom, kom igen nu ska vi hoppa när Arne Karlsson.
Nu ska jag gå och hämta mer kaffe. Vi har 3 lag kvar vi ska prata om.
Ja.
Nu känns det som vi har varit ovanligt negativa hela tiden om nästan alla lag vi har pratat om. Men nu kommer vi till ett som jag tror väldigt mycket på i år. Äntligen. Och det är Philadelphia Flyers.
Ja, det känns faktiskt lite som ett poplag överlag. Det är många som håller, tänker att nu är det faktiskt året där Flyers lyfts upp som en contender till och med. Kanske.
Ja. Ja, definitivt topp 3 i divisionen här. Som det är ju hårt mot Pittsburgh och Washington. Ja. Men de tog väldigt stora steg tycker jag förra säsongen. Och de har en rejäl pool av unga spelare som man har svårt att se något annat än att de ska fortsätta framåt. Det gäller till exempel backarna Provorov och Ghost Despair och det är en sån som Konechny, Oskar Lindblom,
Nolan Patrick.
Couturier känns fortfarande ung för mig på något vis.
Är han 93 så alltså, han är liksom inte, han är inte, han kanske han, ja, nej, han är inte så jättegammal faktiskt.
Nej, och deras egna fans är nästan de som är mest kritiska. För de tycker fortfarande att Hextall är en usel coach och att det finns så många backar som Andrew McDonald kvar. Men jag tycker att de överdriver det negativa. Det är ett bästa laget på jävligt länge som går på is i Wells Fargo.
Ja, nej, jag håller helt med dig. Nu när de faktiskt gick och plockade in den näst största fisken på föreningsmarknaden efter Tavares, som tog ju James Van Riemsdyk för ett visserligen ganska saftigt kontrakt. Men tittar man på deras topp 6 nu så... Ja, det är ju i paritet med många av de andra topplagen.
Ja.
Jag tycker faktiskt man kan säga en Giroux som verkligen...
Nästan topp 9, Johan, om man räknar in Lindblom och
ja, Wayne Simmons är ju kvar också.
Ja,
men då blir det ju faktiskt Giroux förstås på en kant igen, som var ju som succé, och så Couturier som första center, och så Konechny, om de ska behålla så som de avslutar förra säsongen. Och sen så en Van Riemsdyk, Patrick, som jag tror faktiskt kommer, där snackar vi inte sophomore slump, utan snarare där tror jag att det lyftet kommer nu.
Ja.
Och sen Voracek. Och sen har de Lindblom, de har Simmons som varit inne på, de har ett gäng andra, alltså Jordan Wheel till exempel, och så här, men de har det är bra.
Ja,
det är jättebra.
Det enda som vanligt då man undrar över är på målvaktssidan. Brian Elliott, han är ju en bra målvakt, men man vet ju aldrig vad man får för slags säsong av honom. Han kan klappa igenom och han kan vara svinbra, och så har han blivit gärna skadad ofta. Samma sak gäller ju med Neuwirth, deras backup.
Ja, där har de ju till och med nästan uttryckt själva hur trötta de är på att han skadar hela tiden. För det går ju inte en säsong utan att han har en riktigt tung och jobbig skada. Och det är ju synd om han. Samtidigt är det ju, förstår man ju, om klubben blir otålig och ger nytt förtroende hela tiden. Men vad som är positivt, inte för just den här säsongen när vi snackar upp om att de ska bli den verkliga contender, men det är ju att de har den mest hypade kanadensiska målakten sedan Carey Price i systemet. Som ju har i Carter Hart, då helt enkelt, som ju gärna vill ha Pelle Lindbergs nummer 31, för det har han haft liksom alltid. Men det fick han ju förstås inte, utan han fick ta med 70 nu istället för 31. Det var lite kontroversiellt när han dök upp i en flyströja med nummer 31, men det blev man ju åtsagda, det går inte. Men han är, alltså han hade ju helt osannolik statistik i juniorligan förut. Återigen, nu börjar jag prata om juniorer på det här viset. Tror att de ska slå igenom direkt. Men han hade ju alltså nästan 95% på 41 matcher i juniorligan förut, vilket är typ unheard of. Och blev utsett till bästa juniormålvakt i Kanada. Och så var han ju med och vann JVM för dem också som första keeper. Så att det här är, på sikt åtminstone, så är Flyers målvaktssida löst, kan jag garantera.
Ja, du garanterar det. Det var så fan. Det har jag hört med Gibson och sånt från din sida.
Ja, men det blev bra till slut också.
Och de har ju ytterligare en ung kille, han Lyon gick ju in och var bra förra året också.
Ja, men det är Carter Hart all the way, det är han som...
Jo, men då har de kanske en bra backup också.
Ja, men...
Är vad jag säger.
Ja, men det som är lite...
Carter Hart, ja, men det är ju framtiden det. Du tror väl inte att Carter Hart tar över första spaden redan i år, eller gör du?
Jag tror vissa Flyers-fans, som är kanske lite överdrivet i min stil ungefär, hoppas att han ska ta över direkt. Men så verkar inte tanken vara, utan det är Neuwirth och Elliot förstås som är. De vill ju liksom att... Det blir en väldig press också att sätta Hart direkt redan nu. Gå från juniorligan till att stå i NHL. Men han är ju faktiskt i åldern inne nu för att skickas i AHL. Så att det mesta tyder på att han kommer starta säsongen där. Men det är faktiskt inte helt osannolikt, vågar jag säga, att han är tillräckligt bra redan nu.
Okej, okay. Intressant. Men nu ska vi inte bara snöa in på det. Utan vi ska säga att Flyers har alla förutsättningar att ta ett steg till och bli en contender på riktigt i år. Yes.
Ja, så är det bara. Alltså vi får återigen bara understryka Provor och Gostisbehere också. Fantastisk backtur.
Ja. De här fansen jag pratar om, de vill ju gärna att Hackstall ska få sparken. Men jag tror att de kommer gå så bra i år, så att det kommer inte att ske nu heller.
Nej, det är sant.
De kommer få leva med att han tar dem ända till, ja, inte jag, andra omgången, konferensfinal, something.
Ja, något sånt. Och jag tror det fanns en jubla åtminstone åt att han kan inte använda sig av Andrew McDonald här första månaden, för att han har gått och blivit skadad nu.
Ja.
Så vi kan ju nämna också att du kommer få inte bara prata med en svensk defensiv back den här säsongen, utan de har ju tagit in, utöver Robert Hägg som ju slog igenom lite förra året, etablerade sig åtminstone.
Så, Christian Folin.
Som förmodligen tar en ordinarie plats. Framförallt nu när McDonald McDonald är borta.
Intressant. Ja. Och som vanligt kommer de att få tampas in igen förmodligen. Och det kommer att vara enastående matcher mot nästa lag vi ska titta på. Deras delstatskonkurrent Pittsburgh Penguins. Ja. Som efter två raka titlar fick ge sig i andra gången mot... till sist fick vika ner sig mot Washington i sex matcher. Och har nu fått för första gången på ett bra tag en hyggligt lång sommar.
Ja, det är inte, de är vana vid att... de har vant sig vid de två senaste åren i alla fall att den pågår drygt en månad längre.
Ja, och jag tror att det kan ha betytt mycket för dem att få en månad extra och inte allt halabaloo kring kuppen utan fokusera på nästa säsong helt och hållet.
Vad det innebär rent alkoholmässigt kanske att vinna?
Nej, mer psykologiskt att det blir sånt fokus på vad man har gjort istället för det man ska göra.
Exakt. Så om vi kommer komma in på nästa lag kanske, det kan vara faktor där snarare.
Ja. Och det är ju ingen snack om att Pittsburgh kommer att vara ett hot mot alla igen. Det är ju ett fantastiskt bra lag.
Ja.
Svårt att säga någon annan. Fantastisk coach, väldigt bra Morris som snart ska ha nytt kontrakt. Inarbetade forwardformationer och en backsida som nu förstärks med Jack Johnson. Jag vet inte om han är så otroligt bra, men det är ändå en förstärkning på något vis.
Ja, alltså, jag var ju kritisk till kontraktet och många med mig eftersom att han var ju till slut petad av Tortorella i Columbus. Det skavade sig lite där och han hade ju, om man tittar på underliggande siffror så var han ju tokig i botten då. Men framförallt då att man skrev ett femårskontrakt med honom och en ganska saftig capit. Men det verkar ju som att det är den här typen av backar som Mike Sullivan gillar. Alltså, ja. Hans backar ska ju utöver att han har liksom, släpper Schultz och Letang ganska fria så vill han ju, spelar han ju väldigt enkelt. Han vill att backarna ska spela väldigt enkelt och inte vara så konstruktiva.
Och då är snabbt ut med pucken.
Ja, och då har han lyckats... jag menar, en Trevor Daley var ju totalt utdämd när han kom till Pittsburgh för 2-3 år sedan och gjorde det bra. Han fick Ron Hainsey och ser rätt bra ut. Alltså, han tar in en så här Jamie Oleksiak förra året för att det är den, han gillar helt enkelt defensiva stora backar som spelar enkelt. För det är så... de funkar i hans system. Ja. Så att, och Jack Johnson är väl ytterligare ett exempel på vad han vill ha. Och då får man väl acceptera det.
Mm. Och de har fortfarande Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Phil Kessel.
Ja, Phil Kessel blev kvar. Nu, det var ju en massa spekulationer om det också. Men
har ett ställe framförallt i powerplay, men det är kanske ett av de värsta powerplay-uppställningar som någonsin har setts. Med de tre och Hörnqvist och Letang.
Ja, det är ju... ja, det finns nog andra lag som verkligen kan ställa upp en hypervast powerplay, men Pittsburgh är ju möjligen bäst.
Ja, det är ingen snack om att de är en av utmanarna i år också. Ja. Det går inte att snacka om något annat.
Nej, och en sak som jag tycker är verkligen värd att poängtera nu när lönetaket har gått upp och sådär också extra mycket just den här säsongen, det är... alltså bredden är ju lite underskattad i Pittsburghs framförallt forwardsida. Man säger ju alltid att det är Malkin och Crosby och visst Kessel och sådär. Att de är lite framtunga och att de lever på dem. Och det gör de ju visserligen. Det är det som är Pittsburgh. Men nu när Crosby och Malkin skrev på sina enorma långtidskontrakt 2012-13 någonstans där. Då, sen dess har lönetaket gått upp med 15 miljoner.
Mm.
Vilket innebär att de har ju fått en väldig massa löneutrymme.
Ja, deras centra bakom de två är inte kattskit med Brassard, Riley Sheehan och Matt Cullen.
Nej, precis, det är liksom det ska de ju inte kunna ha, tänkte man.
Brassard
har de som tredje center. Jag menar, det är ju, kan det vara den bästa tredje centern i ligan? Nu, han var inte så lyckad i slutspelet, men han borde vara där.
Ja, han borde vara det.
Och en sån som Derek Grant som de tog från Anaheim är ju, känns som en bra djupspel om det skulle bli panik och de skulle behöva kasta in någon, för att han fick ju faktiskt vikariera så första centern när Getzlaff var borta ett tag. Då var det visserligen total panik där, men nej, jag tycker det är så djup. Brian Rust.
Ja, och det kommer ju fortfarande upp nya, ja, de har ju fått in många av de där som kom från Wilkes-Barre och det kommer ju fler. Daniel
Sprong.
Hoppas ju väldigt mycket på det. Han kan ta ett stort språng.
Ja, och där fick du det. Det är dags, det är språngbräda för honom att eventuellt få spela med Crosby. Det vet man inte.
precis.
Nej, men han är...
Crosby skulle kunna vara en språngbräda, det är sant.
Där har du, där har du. Nej, men de har ju en förmåga att få upp spelare därifrån år efter år efter år. Och, jag säger redan nu, Pittsburgh är mitt Stanley Cup-vinnartips.
Ja. Mm. Ja, jag säger inte alls att du har fel. Och de kommer dessutom att brinna av revanschlust, framförallt mot nästa lag, det sista vi ska prata om. Ja. För de var inte alls förtjusta i att bli utslagna av Washington, som de alltid har ägt deras nummer.
Ja, exakt.
Men Washington slog dem, och efter att ha slagit sönder den spärren, tagit sig förbi det hindret, så blev de ju som bekant mästare då, Washington. Och nu har de... Ska de försöka repeata också med i princip samma lag?
Ja, de lyckades pussla ihop det där faktiskt genom att be Colorado köpa ut Brooks Orpik och sen signa upp honom. Och det var de gav inget qualifying offer till, det var inte Smith Pelly, men lyckades ändå signa upp honom med en liten intern deal där. Och John Carlson blev faktiskt kvar också på ett nytt fett kontrakt.
Ja, de enda som har försvunnit är Grubauer som Andrew Morris. Och det var ju hetaste målvakts-signingen som Colorado tog där, va?
Ja, ja.
Och Jay Beagle har försvunnit också.
Ja, som fick ju ett riktigt Stanley Cup-vinnare boostat kontrakt av Vancouver. Mm.
Och som du nämnde där, alla funderar ju på om... Washington kommer att drabbas av värsta Stanley Cup-baksmällan någonsin, både rent mentalt men nästan fysiskt också. Det börjar bli tjatigt nästan att alla gör sig så lustiga över att de har firat så hårt. Men jag tror i så fall mer mentalt, att nu när de kommer tillbaka till vardagen och ska spela träningsmatcher och tråkiga tisdagsmatcher i november mot Columbus, så kan det kan bli lite kämpigt. Annars vet vi ju vad de går för. Det är som sagt samma lag. Inga nya har kommit in i princip.
Nej, det är ju liksom, det är ju samma gäng. Och det som kan vara en liten förhoppning, för jag tror verkligen också på att det kommer vara en baksmälla för dem. Alltså, hur ska Ovechkin kunna ladda om till samma otroliga Ovechkin som han var i fjol?
Ja, nej. Det kan vara svårt i grundserien, men när de väl kommer sen, om de tar sig bara till slutspel, så då kommer det att tända till igen.
Det tror jag visserligen faktiskt. Men de har lite, jag tycker alltså att det börjar visa sig i slutspelet där att, jag menar, en Jakub Vrana. Alltså, jag tror att det skulle kunna vara en 70-poängsspelare. Men det kanske, nu tog jag i lite grann kanske, men jag ser en stor potential i honom. Och en sån som Burakovsky har jag faktiskt, tror jag också, nu har man sagt det i några år, men jag tror också att han har ett kliv till, minst ett kliv till i sig.
Ja.
Så de har lite så kommer därifrån, för än så länge tror jag inte rent kvalitetsmässigt, åldersmässigt, att Ovechkin kommer helt plötsligt falla ihop, och Niklas Bäckström inte heller, och inte John Carlson, och inte de absolut bärande spelarna, T.J. Oshie. De har ett antal år kvar.
Ja, så, det tror jag också. Eller det är jag övertygad om. Men det är ju extremt svårt att upprepa en seger. Man har klättrat upp för Mount Everest, som de säger, och så börjar om igen. Det är inte så lätt. De vinner inte igen, men de går till slutspel. Eller hur, Jonte?
Ja, jag skulle säga samma sak. De kommer ju ta, alltså, normalt sett är de ju en grundseriemaskin, men det går inte riktigt att jämföra nu med den inställningen de kliver in i den här säsongen. Men de är ju för bra för att inte gå till slutspel. Sen får vi se vad det innebär med Todd Reardon i båset. Det är ju den stora skillnaden egentligen. Han sägs ju ligga bakom mycket av strukturen. Och
precis.
Vara populär bland spelarna också.
Ja, det sägs att han hade stor, väldigt stor del i den här cup-runnen förra året.
Ja. Och att det därför kanske inte var, att det därför var så att Washington inte var beredd att lägga alla de här pengarna på Trots. För att de tyckte de hade minst lika bra ersättare i Reardon.
Ja.
Billigare också. Så att, ja, och det kanske är på ett sätt är lite, kan ju vara bra i ett sånt här läge. Nej, det är väl överdriva, för har man en bra coach så ska man behålla honom så länge som möjligt. En Quenneville i Chicago, det gav ju några titlar till åtminstone, och även Sullivan. Men på ett sätt kan det ju vara bra med lite annorlunda när Reardon faktiskt är den som styr.
Ja.
En liten omställning åtminstone.
Ja.
Ja. Vi nämner ingenting om Tom Wilsons kontrakt, för det har vi redan pratat så mycket om. vad det innebar. Men han är kvar åtminstone, och han är väl den stora karaktären i omklädningsrummet. Typ efter en viss nummer 8.
Ja, de hävdar att han är extremt underskattad även på isen. Ja. Att han har stor betydelse där.
Ja.
Men nu sätter vi punkt för Metropolitan. Jag vet att du vill tjafsa vidare, men här sätter vi punkt.
Nu sätter vi punkt. Ja, det är väl bra.
Konstaterar att vi glömde i början att prata om det. Vi har ju haft några rookie-turneringar här. Rookie-camperna har rasat på, och det var några rookie-turneringar. Och det började ju väldigt bra för Rasmus Dahlin i Buffalo. Han gjorde 2 mål och en assist i sin första match. Men man ska ju hålla sig kvar på mattan. Det är rookie-turneringar. Man möter inga superlag precis.
Nej, precis. Det är ju alla lags liksom hela talangpooler som ställs mot varandra, och då blir kvaliteten lite bra på vissa kanter men väldigt ojämn.
Ja.
Och det är snarare nu den här veckan som kommer nu när kamperna på riktigt drar igång som vi kan dra lite mer slutsatser av vad svenskarna kanske producerar.
Ja, och nästa gång vi pratar, då har det spelats några försäsongsmatcher också, riktiga försäsongsmatcher.
Ja.
Och kanske har vi en Erik Karlsson-deal att prata om. Det är ju så att det händer antingen idag eller imorgon, eller så dröjer det.
Ja, det är som vanligt här. Men det kommer ju nya uppgifter som sagt då, att innan torsdag så är det inte alls omöjligt att vi har den här traden till slut.
Ja.
Men jag tror att vi sitter och pratar igen om Karlsson ska vart han ska nästa vecka. Det tror jag faktiskt.
Ja, vi får se. Du och jag återkommer då med Central Division i västra konferensen.
Ja.
Kan du slipa dina argument? Vi är säkert oense om saker där. Jag vet redan att vi är oense om en sak.
Ja, okej. Okay, det kanske vi är. Ja, får vi se vad det blir då nästa vecka. Men jag ska slipa på mina argument.
Ja, bra. Mm. Och, då säger vi tills vidare adjö. Hockeysäsongen är igång. Vi återkommer om en vecka.
Exakt, och ha det så gött till dess. Då får vi äntligen prata lite riktig hockey med camperna. Gött.
Hej, hej!
Hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och där ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.